Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det har blivit många rubriker genom åren, men min podd handlar inte om mig. Den handlar kort och gott om hockey.
Jag har gjort 15 poddar tidigare och alla som jag har pratat med har haft, kan man säga, ishockeyn, sporten som grundtema. Och de som har följt mig de senaste 7-8 åren vet att jag periodvis både på SVT och TV4 och Simon pratar lite mycket mer om det här med vad står ishockeyn för? Vad betyder Modo för Övik? Vad gör Modo för närområdet? Vilket fäste har man där? Och samhället såg ju helt annorlunda ut bara för 8-10 år sedan. Jag kommer ihåg där i början på 90-talet när jag bodde i Boden och det var kriget i Balkan och det bara ramlade in massa flyktingar som på något sätt hamnade på sidan om, men som ändå fick en fest i Boden när man kom in inom framförallt fotbollen uppe i Boden. Jag är extremt nyfiken på det Brynäs har slagit in på egentligen med en ren dräkt. Man har ett samarbete med UNICEF och många andra saker. För mig så handlar ju idrotten självklart om att bygga vinnare på isen, men också att man bygger vinnare på sidan om, att man får människor att må bra. Man skapar en tillhörighet. Och därför så, jag tänkte faktiskt prata med dig bara för flera månader sedan, Johan, men då ville du inte komma hit och tyckte det fanns inte tid. Så Johan Karling som vice vd i Brynäs IF, som har en helt annorlunda bakgrund än de flesta andra som jobbar i, framförallt då i min sport, hockeyn, i SHL. Grymt häftigt att du tog dig ner till Sigtuna, Johan, och ville sitta här med mig och dricka lite vatten som du tog. Jag tog lite kaffe och te. Det här blir jättespännande. En sommarpodd där jag hoppas att privatpersoner, företagsledare, andra idrottsledare kan liksom få en inblick i hur ni tänker och hur du tänker. Och jag hoppas också, tror jag, kanske att SHL-hockeyn tänker också. Johan Karling, välkommen hit.
Tack så mycket.
Hör du, vi ska surra en stund här, men måste ändå, du är ingen kändis. För mig är du en kändis. Jag har känt dig ganska många år. Jag vet vad du har för bakgrund. Men kan du inte göra en liten introduktion av dig själv?
Ja, jag är född inte så långt härifrån, Upplands Väsby. Sigtuna förut var ju där jag slog min första golfboll. Kom ihåg Pron Bill Youngman. Den gick från träklubban, trätre, och den gick 120 meter rakt. Och Bill sa, den mannen, den killen ska spela golf. Och här på Sigtunas korthållsbana så, ja, fick jag möjlighet att tillsammans med pappa spela. Och ja, det ena ledde till det andra och vi flyttade till Gävle 5 år senare. Eller vid 5 års ålder. Och råkade hamna granne med golfbanan i Gävle. I stadsdelen Strömsbro.
Finstadsdelen, ja.
Ja, och för övrigt fullt av idrott. Det är fotboll, och det är pingis och det är hockey. Det är egentligen bara idrott. Och det är nära till allt. Det är lite som Lotta på Bråkmakargatan, fast lite större. Skolan nära, butiken nära. Alla känner alla och det är fullt av idrott. Och så var det golfbanan. Så jag åkte mellan hockeyrinken, fotbollsplanen. Men det blev golfbanan som blev mitt hem nu.
Bill Youngman, där också.
Ja. Ett år senare, sen vi hade flyttat till Gävle, då flyttade jag också Bill till Gävle. Jag vet inte varför, men och till Strömsbro.
Han såg kapaciteten i dig. Ja. Jag måste följa den där grabben, vad är det för dig?
Ja, så att vi fortsatte vår resa där. Och golfen har ju betytt mycket för mig. Det var egentligen bara golf för mig fram till jag var 18, 19, 20 år. Så var det golf. Det började med träning och tävling och älskade ju umgås med kompisar på golfbanan och få vara fri som barn. Mm. Få göra det jag brann för som mest. När kvällarna som jag på, då spelade vi mellan hålen. Det var ingenting vi sa till Bill eller klubbchefen där, men vi körde vårt race helt enkelt. Så att några år senare så ledde det till landslagsspel och med EM och VM. Och jag fick möjlighet att tävla mycket med Henrik Stensson runt om i världen och sådär. Mm. Men så en dag kände jag att det här är inte min grej, golf. Jag vill göra mer saker än att bara träna, äta, sova och tänka golf. Mm. Jag tror inte jag var tillräckligt bra heller i slutändan, utan när jag ser Stensson en dag, det är då jag förstår vad det krävs för att liksom nå ända fram. Men ja, det gav mig otroligt mycket, och det gav mig en resa ut i världen och få umgås med pensionärer och barn och ungdomar och vett och etikett och också tävla lite igen.
Det är rent arbetsmässigt, och hur ser din bakgrund ut innan du kom till Brynäs? Vad har du jobbat med?
Ja, framförallt så har jag drivit eget företag. Mm. Så jag är ju ensam barn. Jag spelade mycket. Golf är ju en individuell idrott, även fast det var lagsammanhang. Både i Gävle golfklubb och i landslaget. Men det blev eget företag för mig. Mm. Och fick möjligheten. Så att jag halkade in först på Coca-Cola och sen Sandvik, ishotellet. Fått möjligheten att jobba med starka varumärken, starka personligheter, starka ledare.
Men vad, när man kommer från den andra sidan, inte jobba någonting med sport, och sen då, vad var det som fick dig att, hur gick det till när du blev anställd av Brynäs? Hur fick du frågan? Vem frågade? Vad har du för arbetsuppgifter? Hur såg din vad ska jag säga, rollbeskrivning, ditt uppdrag ut? Ja.
Om man börjar med egentligen hur jag har jobbat tidigare, när jag jobbat med Sandvik och ishotellet och kanske Gävle Energi och Asse Linges barnbarn, så har ju min uppgift hela tiden varit att på något sätt utmana befintliga strukturer för att hitta nya lösningar. Och inte bara för att hitta nya lösningar, utan de ska ju leda till någonting bättre. Mm. Ökade intäkter, mer försäljning av någonting, men framförallt kanske också, vilket jag har fokus på, att det ska försöka vara, det ska vara bra för någon annan. Mm. Jag tror att starka bolag, om tar IKEA, så de förenklar vardagen för många människor. Det är därför de är framgångsrika.
Ja.
Så jag tror att framgångsrika bolag och människor och individer överhuvudtaget, de har fokus på att göra bra saker för andra.
Mm.
Brynäs, på den frågan, det var många frågor.
Ja, men det var en paket. Liksom. Hur hamnar en sån som du i en idrottsförening? För det är inte så lätt för SHL-föreningar, även om de omsätts en del pengar, att hitta en kompetens som är så pass annorlunda som din. Det är ju rätt udda.
Ja, men Brynäs har alltid lägga mig varmt om hjärtat. Jag har ringt Brynäs ibland och försökt hjälpa Gävleföretag med det jag kan, med det nätverk jag har. Och sådär. Och, tycker det är häftigt när man kommer från något ställe sådär, och det finns en massa häftiga bolag, typ Gävle Energi, som i Gävle kan man tro att ett kommunalägt energibolag, men det är så mycket mer. Mm. Idag också för övrigt den som ska göra ishotellet till CO2-negativt. Och det, vem hade kanske kunnat tro det? Men de är en av Sveriges främsta energibolag. Och att hjälpa andra kanske att se sina styrkor. Mm. Och att det finns egentligen inga gränser, så länge du har någonting att leverera av mening. Så kan man leverera den över dig som Yngve. Och istället frågade Gävle Energi från början, kan ni leverera energin till England, till USA? Eller var går gränsen? Så där. Och det, när det gäller Brynäs, så kom Brynäs till mig och egentligen hade de en fundering. De kände själva att de hade nått taket.
Vilka är de? Är det Hansa Karlsson eller är det styrelsen?
Då var det marknadschefen Sven Engvall
ja.
Som kom till mig och kände att vi har slagit taket intäktsmässigt.
Det går inte att sälja fler skyltar.
Nej, och Sven och kompanen där på marknadssidan hade gjort ett fantastiskt jobb. Låg i toppen av Sverige när det gäller sponsorintäkter.
Mm.
Men kände själva att det var stopp där. Och de ville ha en till egentligen stor sponsor.
Mm.
Så vi började föra, det var många samtal, långa resonemang, och kom egentligen ganska snabbt fram till att den dåvarande strukturen, det var stopp. Mm. Och det gällde ju mycket den här, mycket som såldes hade att göra med exponering. Det var skyltar i arenan och det var sargplatser och det var reklam på matchdräkter och så här, runt lagen och i arenan. Och det här var ju också något som det råd i hela Sverige, mm, den här strukturen.
Jajamän.
Och den har ju varit framgångsrik.
Ja.
Men för Brynäs och för andra föreningar så det där är snart historik.
Men när du kommer in där och börjar diskutera en annan struktur, man har slagit i taket när det gäller att sälja både på dräkten, på isen, på sargen, i arenan. Jag vet inte hur många varumärken ni hade där, flera hundra kändes det som, jag gick på matchen i alla fall. Och så började du resonera om det på ett helt annat sätt. Blev inte Brynäs organisation rädda på något vis? Jag menar, hur ska vi få in våra pengar?
Ja, nej, jag upplevde att Sven och Hans-Göran Karlsson som är klubbdirektör, de orädda, ja, modiga. De kände att vi behöver göra någonting. Det var ju det samtalen handlade om.
Mm.
Så inte så långt därefter så får jag en fråga av Hans-Göran om jag vill bli vice klubbdirektör i Brynäs.
Mm.
Jag var helt oförberedd på den frågan. Mm. Jag hade inte tänkt, jag bodde i Stockholm då, jag hade gjort det i 8 år, jag och Sara då, min sambo. Och ja, men vi bestämde oss att vi tackar ja till det, ja. Eller jag tackar ja till det. Och Sara som är från västkusten, som är van med, ja, havet, ja, stränderna, ja, klipporna. Vi flyttade till Gävle och vi flyttade tillbaka till Strömsbro.
Mm.
Så back to the roots. Ja, så blev det.
Men hur såg arbetsbeskrivningen? När du kom in då blev vice vd, på något vis skulle jobba med någon typ av riktningsförändring, mm, för att skapa större intäkter, för att skapa en större, som jag ser lite grann utanför, en större berättigande för Brynäs IF som är så brett. Det handlar om att, ja, få fler att gå på hockey på olika sätt, få in fler mera pengar, att Brynäs måste bli bredare som förening. Men vad stod i din rollbeskrivning? Vad skulle du jobba med?
Ja, men jag skulle vara med i laget Brynäs, för det är något jag vill framhäva, att i det här så är det ju, det är en hel organisation som gör de här lösningarna. Och det skulle göra, det var ju att vara med som jag hade gjort tidigare, för det är ju så, det är ju det jag kan, det är ju att utmana det traditionella, ja, det sättet, de konventionella lösningarna, för att hitta någonting som utvecklar. Och då börjar vi före som man, vad är det stora, varför finns Brynäs IF? Mm. Vad är vårt berättigande i att göra det vi gör då? Vad är det egentligen vi ska bidra till vid sidan av vår kärna hockey? För kärnan är ju hockey och det är det som driver oss.
Mm.
Och då gick vi bakåt och bakåt och bakåt till, egentligen ska du jobba med varumärke och gå framåt så måste du på något sätt gå bakåt. Vill du titta på vem är vi egentligen? Varför grundades vi? Och i Brynäs fall var det ju för att organisera spontanidrott i Gävle.
Mm.
Egentligen för att få människor där att kunna röra på sig och må bra. Sen blev det fotboll, bandy lades ner därför att det var för dyrt. Och idag så är det en 13 SM-guld, det är dam här, talangfabrik, juniorer, SHL. En del av en 1,6 miljarders industri.
Mm.
Och samtidigt så är det ju så mycket mer. Alltså Brynäs och den roll vi vill ta, det vi egentligen, när vi gick bak och det vi hittade, det är ju att det där ursprunget, att på något sätt betyda någonting. För jag tycker många klubbar när man pratar betydelsen av sig själv så säger man att vi, ja, men taxibolag, hotell, tjäna pengar på oss och butikerna tjänar mer pengar på oss när vi spelar matcher och så här. Det är ju sant, det är också en viktig parameter att framhålla, men det vi tittar på, det är ju så här, vad kan vi bidra till i det samhälle, mm, den kommun, i den region och kanske i den värld som vi lever i. Det var det vi tog avstamp i.
Men ni ser den här, om man pratar om en omvärldsanalys, eller vi kan börja, alltså drivkraft, vad är din drivkraft egentligen?
Ja, men min drivkraft är ju given för mig, det är att se vad kan vi göra med Brynäs, den kraften som finns i Brynäs varumärke, i det nätverk, i de förebilder, i de ambassadörer, i de företagspartners, allt som finns runt Brynäs IF. Om vi använder den kraften i en och samma riktning för att, och då tänker jag på samhället, barnen, ungdomarna, vad kan vi åstadkomma för någonting? Det är min drivkraft. Så alltså att skapa vinnande lag vid sidan av isen. Hur blir våra partners vinnare? Hur blir vår kommun och vår stad en vinnare? Och hur blir alla de här eldsjälarna? Jag tänker på namn. Jag ser namn. Fatima, Jesse, Mossa. De här människorna, Lasse Hall, alla de här i Gävle och i vår region och kanske i vårt land, så, som varje dag kämpar för barnen. De här ideella ledarna, lärarna, rektorerna. Även de här som, för att få ut ungdomar i jobb. Hur, om vi använder vår kompetens, vårt nätverk konsekvent i den riktningen, vad kan vi då åstadkomma för något? Det är min drivkraft. Och det har nog egentligen varit min drivkraft i många, många år. Det är bara det att jag kanske inte riktigt har reflekterat själv över, utan ja, men så har det varit.
Men när man tar det, det var jättespännande tycker jag du säger, det här med att samla all den här kraften och gå åt samma håll. Finns den tanken, vi ska prata Brynäs, en väldigt massa Brynäs, vi är ren direkt i UNICEF och allt möjligt, men finns den tanken, alltså har man underskattat sin egen verksamhet i Brynäs och alla andra föreningar, har man inte förstått hur stor man är? Jag har tjatat om de här sakerna, och precis som du sa en fråga till Peter Forsberg om vad betyder mode och hockey för närområdet, och då sa han just det här, vi spelar matcher och sätts det och det sovs och det åks taxi och det är en jäkla massa saker som bidrar upp till någon typ av ekonomi där uppe. Men man pratade inte det här med gemensam läxläsning eller man jobbar med att hjälpa till på särskolor och på något sånt där. Har inte man förstått kraften i de här extremt stora, många brynäsare finns det i Sverige plus minus någonting, hur många är det som håller på Brynäs? Är det en halv miljon som håller?
Ja, jag såg den senaste undersökningen, det var 484 000 svenskar sympatiserar med Brynäs.
484 000 som håller på ett lag som på något sätt blir en positiv, en engagerad armé på något vis.
Ja.
Och kunna samla alla de som pratar gott om inte bara Brynäs utan om och gör varandra bra. Gör varandra bra på alla sätt och vis i vardagen. Det är det som är så häftigt.
Mm.
Hör du en omvärldsanalys då? Hur såg det ut då och hur ser det ut nu? Det har gått ganska fort tycker jag. Jag har hållit på med hockeyn här sedan som tränare början på 80-talet. Och det är en enorm skillnad.
Mm. Men det är olika saker om vi pratar om omvärldsanalysen. Dels kan man titta på digitaliseringen och mobilitet. När det gäller digitaliseringen så är det ju någonting vi, nummer ett så ska jag säga så här, när det gäller alla de här variablerna så är det ju att vi behöver gilla förändringar. Alla vi som håller på i den här industrin, vi behöver älska förändringarna. Och när det gäller digitaliseringen så det har ju varit en, det är inte bara en trend, det är ju liksom en stark vind nu som kommer fortgå. Hur handlar vi, hur går vi på banken, hur, ja. Jag träffar ju ungarna på gatan som säger att de ska kolla på, ska vi kolla NHL eller SHL och sådär. Det är så det ser ut. Och det är ju något som påverkar oss naturligtvis. Och generellt så tror jag hockeyklubbarna har haft en stark och tydlig målgrupp. Mycket män, 40-64 år skulle jag tippa på ungefär. Det är fortfarande så, den starkaste målgruppen. Och den målgruppen är fortfarande lika lojal och hängiven, men den tittar ju på oss och upplever oss på massa olika plattformar. Via Simor, via dator och tv, sportbar och sådär. Och vi gillar det, men det ställer också nya krav på oss. Dels så lär vi skapa ännu vassare upplevelser, och sen så behöver vi bredda vår målgrupp. Vi kommer in på det senare tror jag, men det är ju en del. Det andra är ju hållbarhet. Och här skulle jag vilja säga att här är ett paradigmskifte. Tittar vi bara på vår partner UNICEF så de drog in 50 miljoner för 10 år sedan. I år tror jag de drar in över en halv miljard. Titta själv hur du och vi, hur vi handlar ekologiskt, vad vi bryr oss, vad saker är producerat. Jag tror många företag stänger ute för att ha andra företag och leverantörer som inte kan påvisa att man bidrar till att ta ansvar. Och det där är ju också när vi tittar på, när vi jobbar med våra sponsorer, så elithockeyklubbar, det räcker inte att vara en elithockeyklubb längre som bara fokuserar på SHL-matcher eller riksseriematcher och sin talangverksamhet. Det är inte good enough, utan
det handlar... Det är grymt intressant, tycker jag.
Ja, men så är det. Och det åker man till de stora bolagen idag, så ser det likadant ut nästan överallt. Det är hållbarhet.
Och det är antingen... Ja, men du kommer in och sätter dig med Sandvik, eller sätter dig med Billerud, eller sätter dig med något annat stort företag. Vad säger de? Om du ska komma åt lite mera pengar i de här stora bolagen, vad förväntar de sig då?
Ja, för att överhuvudtaget komma åt en krona alls i de bolagen, så handlar det om att oftast tre variabler. Det är hur jobbar Brynäs med mångfald? Och hur jobbar Brynäs för social hållbarhet? Och hur innovativ är lösningen så att den sticker ut i det brus av saker som händer?
Stopp. Social hållbarhet. Kanske förstår vad det är, men vad betyder det?
Alltså, hållbarhetsdimensionen består ju av tre delar. Det är ekonomisk hållbarhet, det är miljömässig hållbarhet och sen är social hållbarhet. Och social hållbarhet handlar ju om att vi får ett samhälle där egentligen hela samhället mår bra och där folk kan känna sig trygga och säkra. Och att barn får ha rätt, alla sina rättigheter. De har 54 rättigheter, att de levereras. Att ungdomar kommer ut i jobb, man har sysselsättning. På något sätt så hållbarhet, jag skulle egentligen vilja förenkla, det handlar om människor. Människor ska må bra. Så ska du skapa någon form av hållbar utveckling, då lär du fokusera på människorna. Det är ju inte krångligare så egentligen.
Men då satt man där, Sven Engvall, för detta marknadschefen, hade gjort ett jättebra jobb med att sälja Brynäs på direkt och på sarg och på is och allt möjligt. Men man kom inte åt de här andra pengarna på något sätt. Och då kommer man ut och tittar på de här företagen, och då måste man då ställa de här frågorna till socialt engagemang, hållbarhet och så vidare. Vad har ni gjort då för att liksom komma åt de här pengarna?
Ja, men det vi har gjort är att dels så insåg vi tidigt att ska vi vara med och skapa social hållbar utveckling, alltså ska man ha någon hållbar utveckling överhuvudtaget, så krävs det verksamhet. Ska IKEA vara hållbart, så är det verksamhet. Ska Sigtuna golfklubb vara hållbar, så krävs det verksamhet. Alltså människor som bara jobbar med golfklubben. Så det vi gjorde, det är att vi helt enkelt bestämde oss att starta verksamhet i Brynäs för alla barn som skulle jobba med att, om man säger så, att den övriga organisationen jobbar med ungdomshockey, talangutvecklingsprogrammet, A-lagsverksamheterna, så skulle det komma in människor som bara jobbar för att förstärka samhället och komplettera de som, för det kan man konstatera, det räcker att titta i staden Gävle, så finns det otroligt många människor, organisationer, aktörer som redan gör bra saker för barn och ungdomar. Så vi tänker så här, hur kan vi med vår kraft, vårt nätverk, bli en kompletterande aktör till alla de här andra aktörerna, till socialtjänst, till mindre föreningar, till fritidsgårdar, till skolor och sådär. Och då var det att starta verksamhet. Den verksamheten benämnde vi till slut till en bra start. Det var på något sätt det vi kände, så här, vi vill bidra så att fler barn får en bra start i livet. Och då både i Gävle, i regionen, i Sverige och världen. Så där. Och i det här så blev det ju ganska snabbt också en fråga, att ska man göra det här, så där behöver vi kompetens. Därför att hockey och ungdomshockey, de frågorna, de kan vi riktigt, riktigt bra. Men på det här området så är vi nybörjare. Det är viktigt att poängtera. Och det tror jag många återförbund pratar med SCA eller H&M och IKEA, så tror jag ofta de säger att de har kommit en bit, men vi har lång väg att vandra för att bidra fullt ut. Men det är konsekventa i det arbetet. Det tror jag IKEA och H&M är också. Men det vi kände är att vi behöver en partner som kan förse oss med rätt kompetens. Och då ställde vi insiktet på UNICEF. Vi vet att UNICEF är världens och FNs barnrättsorganisation. De om någon vet och kan hur man ska bygga upp sin verksamhet. Så vi kontaktade UNICEF och ett års samtal i Stockholm och i Gävle, på en massa andra ställen, så till slut så signerade vi ett femårsavtal med UNICEF.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad krävdes det från er sida? Eller så vad hade UNICEF för förväntningar och krav på er för att de skulle bli UNICEF certifierade på något vis?
Ja, det krävdes en plan. Mm. Det krävdes en verksamhetsbeskrivning. Mm. Jag tror många går fel när man vill ha... Många klubbar vet jag har varit ute efter UNICEF. Felet som alla gör är att man fokuserar på att man vill ha UNICEFs logotyp.
Ja.
Vår idé var att titta på hur vi visste vilka UNICEF jobbar för barns rättigheter, för barnkonventionen, att den uppmärksammas, görs till lag och att den efterlevs. Så vi tänkte att ska vi ha med dem att göra så behöver vi ju ha en idé om hur vi kan vara med och bidra så att deras mål uppfylls. Så det var ju vår idé.
Ruggigt häftigt. Du pratade om en bra start för några minuter sedan här. Jag kan förstå vad en bra start är, men hur stort är en bra start? Vad innebär det för Gästrikland och närområden och så vidare? Och en fråga till här mitt i det, liksom, går det ihop? Är det dyrt?
Mm. Ja, okay. Den sista frågan kan jag säga att en bra start är ju det, är det som Brynäs kommer må absolut bäst utav. Och redan nu efter första året med ren direkt och en bra start så ser vi att det var tur och det är viktigt att vi gjorde den strategiförändringen. Rent ekonomiskt också, många undrat eftersom vi tog bort all reklam på dräkten att går det där verkligen ihop, och den kan man radera genom att säga, trots att, för det är ett omställningsår, det är ett första år där vi har precis börjat och vi har ändå sålt själva då i den egna sponsordelen 1,4 miljoner föregående år, så att och nu framförallt ska jag säga så har vi våra huvudpartnerskap och officiella partnerskap, så har vi en potential som vi aldrig tidigare haft, utan bara på de två högsta nivåerna så har vi ju uppemot 15 miljoner. Och vi ser också att det är attraktivt. Vi sitter ju i samtal just nu med stora företag och organisationer som vill vara med.
Men alltså, de ställer sig inte framför utan de ställer sig på något sätt bakom. Jag menar, vi vill lägga in så stora sponsorer, 1 miljon, 2 miljoner, 3 miljoner, 4 miljoner. Vi får inte synas någonstans.
Nej. Jo, det får de, men de får inte synas på dräkten. Utan vi var överens om att dräkten gör vi till symbolen för det arbete vi gör. Mm. Och vi gör inte symbol för barns rättigheter. Mm. Skulle jag egentligen säga att den är ju också... en ögonöppnare, den öppnar upp för samtal. Varför har ni en ren dräkt? Vi vet att den syns, ja, ta er, Simor, den syns i år 14 svenska städer. Och såklart att det där öppnar upp en fråga. UNICEF, en bra start, vad är det för någonting? Så vi hjälper också att transportera UNICEFs varumärke runt om i Sverige. Så det är ett verktyg,
ja,
att öka kännedomen om det vi håller på med. Och vi är överens med UNICEF och de som är huvudparter att vi fokuserar inte på våra egna logos, utan vi fokuserar på att barn ska få en bra start. Och lyckas vi med det, och att lärare och ungdomar och ledare och föreningar över tid känner att det här är bra och att det blir bra i start, då kommer det bli bra för våra huvudparter, officiella parter, för oss och för UNICEF.
Vad är en bra start? Vad är det för verksamhet?
En bra start är ju vår... Man kan säga så här, den rena dräkten är ju konceptet. Mm. Och en bra start är verksamheten. Och det är vår verksamhet för alla barn. Och den gör vi tillsammans med UNICEF.
Mm.
Och det är en verksamhet som består av 4 olika verksamhetsdelar. Bottenplattan är ju att vi ska förse samhället med goda förebilder. Och här är våra egna spelare, både damspelarna och herrspelarna, är ju konsekvent ute och förser skolan med bra förebilder. Här handlar det om att hjälpa lärare och rektorer att förstärka miljön. Det är inte pedagogerna, utan vi kommer dit och bidrar till läxläsning och samtal, fysisk aktivitet. Sen kan det bli så att det blir ändrade kostvanor på vissa fritidsklubbar. Men det häftigaste är ju ändå, tycker jag, mötet mellan våra spelare eller förebilder och barnen. Vi är på friskolan Rappatakt som vi är på varje vecka då. Där vet jag att Anton Rudin, han är ju grym på matematik.
Asså,
men det sägs att Brodecki inte är lika bra. Men det spelar ingen roll, för det är mötet. Jag pratade med Brodecki en dag och han sa så här att, för det här är ju också personlig utveckling för våra spelare. Alltså, jag tror att många hockeyspelare och idrott överhuvudtaget, golf för alla, man har mycket tid över. Det sägs ofta att det är fullt upp, men det är mycket ledig tid. Och då tror jag så här att är man då spelare Brynäs, då vill vi ha karaktärer som vill vara med och bidra för barnen och ungdomarna. Det kan vara pensionärer också, men nu fokuserar jag på barnen och ungdomarna. Och vi hör ju också på våra spelare att utveckla dem som personer. Utvecklar de som personer, så utvecklar säkert de som hockeyspelare också.
Absolut.
Men sen kan det också vara...
Så Brodecki, han är dålig på matte?
Ja, eller inte lika bra som Anton.
Inte lika bra, men de hjälper på ungdomsgården, så hjälper de ungdomar med matte.
Ja, bland annat då.
Ja, det var häftigt.
Ja. Så att, och det kan ju också vara att på just Rappatak, där är det ju många barn också som är nyanlända och kommer från andra länder och också få möta människor som kommer från stan, som bor i stan, och vi skapar ju nätverk mellan varandra. Så alltså, det kommer bli ett häftigt team till slut i hela stan.
Men du, om vi tar det också, det finns ju alltså, ja, samhället ser ju lite annorlunda ut som sagt var nu än vad det gjorde bara för 10-15 år sedan. Hur försöker man då skapa någon typ av mötesplats uppe på Gavlerinken när det gäller då för nysvenskar och sådana som aldrig har spelat ishockey och den typen? Hur tänker du där?
Ja, nej. Vi, just där tänker vi så att och du frågar just mig, vilket du gör nu, ja. Så tycker jag att hockeyn generellt sett har varit vita män på läktaren och vita män på isen. Mm. Eller vita killar på isen. Och det är ingen konstigt idé. Det är ju historiken som det har varit. Men idag ser samhället, det ser annorlunda ut. Stadsdelen Sätra som ligger 500 meter från arenan.
Min stadsdel?
Ja. I en del av stadsdelen så är det 95% invandrare. Ja. Och jag tycker på något sätt att SHL-klubbarna och fotbollsklubbarna, så vi ska spegla samhället. Och här är det ju häftigt, för här har ju hockeyn en potential. Så att ja, men vi tror att med de strategier vi har nu, som 2-3 år, då ser det, ja, då är det total mångfald på våra läktare. Det är vad vi hoppas. Och att hela, det som Mossa sa till mig, Mossa är en eldsjäl i Gävle som brinner starkt för barnen, och han sa ju att om 3 år då kommer hela stan att jubla när Brynäs vinner. Ja, och det ligger någonting.
Jag har ju fått lite länkare lite då och då på den här säsongen. Och jag menar, allt ifrån att det är särskoleelever som kommer upp och får prova på hockey. Ja. Det är invandrargrupper som får prova på hockey. Ja. Senast jag fick det för ett antal dagar sedan, då var ju det att Brynäs damlag var engagerat på ett speciellt sätt och så vidare.
Ja. Jag kanske går tillbaka till de här verksamhetsdelarna.
Ja, gärna. Vi börjar väldigt gärna.
Ja. Basen sa jag, det är förebilder i skolorna.
Ja.
Den andra delen är att utbilda och vidareutveckla ideella ledare. Samhället behöver, bara staden Gävle behöver jättemånga fler ledare. Och många ledare går ju på knäna, man har tufft, det är tuffa miljöer. Man hanterar kriminalitet, det kan handla om att barn som far illa, barn som har särskilda behov, genusfrågor, kulturella frågor. Inte alltid helt enkelt att vara ung ledare. Och det här, så vi har skapat en ledarskapsakademi då, där vi ska utbilda 24 ideella ledare varje år. Och det här blir 24, 48 och så vidare och så vidare. Och de kommer också att ingå sen i ett nätverk. Mm. Så vi behåller dem, vi jobbar tillsammans. Och det, i första kullen nu som utexaminerades för en vecka sedan. Då var någon som jobbar på en taekwondoklubb, någon jobbar på ensamkommande flyktingbarn, någon var arbetssökande, några jobbar på några olika skolor, några jobbar med på Helges IF som då är fotboll. Det är ju menat det där att det ska vara olikheter, inte bara hockey. Nej. Eller fotboll, utan att olikheterna i samhället får mötas då. Mm. Och det är framförallt mötet de emellan och oss emellan. Därför att jag skulle säga att vi på Brynäs lär oss ju minst lika mycket som... Det är ju mötet oss emellan som är intressant, att vilja känna varandra. Mm. Vi diskuterar vilka utmaningar och frågor vi har i samhället och hur vi kan lösa dem tillsammans. För det här är ju ingenting vi gör själv. Så det är den andra delen. Den tredje delen är ju lek och aktivitet. Ja. Och går man tillbaka till barnkonventionen så är ju 31, det är ju artikel 31, det är att varje barn har rätt till lek, vila, fritid. Men vi vet ju att så ser det inte ut. Så vi har tittat på två olika behov. Det ena är ju, vi tittar på lov och känsliga tidpunkter då vi försöker... många barn och ungdomar, torsdagskvällar, fredagskvällar, men också loven. Tar man loven som ett exempel så är det många föräldrar och familjer åker på solresor, fjällresor, men långt ifrån alla gör det. Så, och det är något som jag också, man lär sig otroligt mycket för varje dag, men jag som trodde sommarlovet var den mest fantastiska tidpunkten för alla barn, det kan jag glömma, så är det inte. Det kanske tuffaste tiden för många barn. De som inte kommer till en strand, de som inte är med någonstans, som inte har en förening eller kompisar. Så där skapar vi helt enkelt konstruktiva och roliga, lekfulla aktiviteter. Vi kommer också på loven att göra gavrinken till fritidsgård. Och vi gjorde det på sportlovet senast, där det var 15 föreningar. Och också för att de här mindre föreningarna ska få möta många barn. Så det var fäktningsklubben och det var film i Gävleborg. Och det var teatergruppen Pegasus och GGIK och innebandy. Och
möjlighet att suga upp dem till sin verksamhet.
Ja, och fäktningsklubben blev ju då den... det blev den mest populära aktiviteten.
Ja,
och 1000 barn fick möta fäktningsklubben. Det tycker jag är häftigt. Och nu på höstlovet då, som är nästa liksom veckolov, då sker nästa, vi kallar playday. Det är bara lekfulla dagar. Så det, då kommer det vara 25 föreningar i målet där och 2500 barn. Och det här ska bli årligt återkommande. Och sen mynna ut i kanske play week på sommaren i olika stadsdelar där vi kommer ut och barn får testa på oss. För att det ska vara en aktivitet i det här området ska det vara, för det ska ju vara för alla barn, då får det inte kosta någonting, det ska inte vara några krav på prestationer, inga förkunskapskrav och utrustning ska finnas där och goda ledare.
Mm.
Och här är som du sa, inom det här området har vi också etablerat hockey för alla, där alla ska få testa, alla barn och ungdomar i Gävle ska få testa på hockey. Och då har vi börjat med olika stadsdelar. Man får komma upp till oss och testa på hockey med ledare, utrustningar. Och här är Bauer en fantastiskt viktig spelare för oss. Att tillhandahålla absolut bästa utrustning också. Mm. Och här är ju inte, det är inte hockey. Det är, liksom, ja, det är lite hockey, men det är isdans och det... Ja, det är bara skoj, kul. Och det är tjejer och killar som kommer från alla världens möjliga hörn. Och också då börjar komma andra mindre föreningar och aktörer och fritidsgårdar och som nu vill ha skridskor ut i sina stadsdelar. Lasse Hall, Andersberg som ja, vi tittar häromdagen på utrustningen, det är 30 par skridskor i storlek 36-38 för att man ska kunna åka skridskor. Det är ja, att hockeyn, att jag tror i fotbollen den är nästan full, där har man ju på något sätt, det finns ju liksom om man tittar på ut mångfaldsperspektiv, men hockeyn här har ju vi, det är, potentialen är ju fantastisk att vara med och bidra till integration i samhället och att alla har möjlighet att testa på olika saker, så att ja, det ska bli spännande. Och det fjärde området, det är ju som vi då benämner som första jobbet, det är att vi ska få ut så många möjliga ungdomar, så många som möjligt i praktik och att starta eget företag. Och det här gör man arbetsförmedlingen i Ung Företagsamhet. Och då kan man tänka sig, vi har ju 500 företagspartners. Om alla partners tar en praktikant.
Mm.
Så det där har vi påbörjat. Och vi testade under en match i vintras här och vi hade målet på 100 praktikplatser. Men vi säkrade i alla fall 57 då. Under den matchen. Så, och det är ju häftigt för att många, då är ju, blir ju också alla våra partners delaktiga i det vi gör. Så ja, vi gör det tillsammans.
Jag tycker det är så häftigt, vi har pratat nu i 40 minuter men inte pratat någonting om göra mål, ligga bra till i serien. Det är en helt annan grej. Det är liksom, det är en annan verksamhet.
Ja.
Jag vet också, jag pratade med dig för ett år sedan någonstans, och du hade tankar om liksom att kunna samarbeta ishockeybandy, ishockeyfotboll, varumärken, Brynäs, IFK Göteborg, Brynäs med Edsbyn bandy och bygga saker ihop. Mm. Vad har hänt där?
Ja, men, det håller på att hända en hel del. De här områdena vi pratar om, det är det vi gör i Gävle. Sen regionalt i Gävleborg så kommer vi att etablera och samarbeta med en stark aktör i varje kommun i Hälsingland och Gästrikland. Och här har vi då börjat i Hudik med Hudiksvalls hockey.
Ja.
Och i Ljusdal fantastiska LBK, eller Ljusdals bandyklubb. Med målet att de också ska kunna starta en verksamhet för alla barn. Så vi gör det tillsammans. Det arbetet har påbörjat och kommer ju pågå under lång tid framöver. Men det är noggrann, det är noggrann att välja aktörerna, för det är viktigt att de är uppriktiga, att deras styrelse vet vad som gäller och att de, det finns en tydlig plan för att man verkligen vill bidra vid sidan av sin verksamhet för andra. För det är det vi pratar egentligen inte om oss själva, vi pratar ju om att göra bra för andra. Och det lär man göra uppriktigt. Och det är på något sätt i vår egen region. Sen börjar jag och vi i Brynäs, vi börjar fundera på, ja men vänta här nu. Om vi gör det här med ännu fler. För vi vet ju att många klubbar gör ju bra saker. Ta SHL. 14 städer, 14 kommuner, 14 klubbar, 14 fans.
14 företagsgrupper av 500 hade ni. Jag menar, vi måste prata om 10 000 företagare någonstans.
Jag tror ju såklart att hockeyn och SHL kan bli och bör vara Sveriges starkaste samhällskraft. Men samtidigt som vi pratar om det, så handlar det om att då lär vi också göra verksamhet. Inte bara aktivitet och koncept och projekt, utan att, precis som vi gör med våra egna hockeyverksamheter, gör verksamhet för att jobba för social hållbar utveckling. Då tror jag att vi kan bli riktigt, riktigt starka, och då kan på något sätt också bli betyda, och då kommer vi tillbaka till vad jag egentligen tror handlar om, alltså vad SHL och vad klubbarna ska bidra. Vi ska ju skapa vinnande lag, men både på och vid sidan av isen. Det tror jag är A och O.
Sveriges starkaste samhällskraft. Fotbollen är duktig, men fotbollen är kanske inte full, men de har fått dragit till sig väldigt och det är jättebra. Men hur tas det här emot i SHL? Vad säger de andra klubbarna? Vad säger Djurgården om en ren direkt? När man ska göra någonting, Johan, du får ursäkta, men man måste ju ha en viss typ av kompetens för att kunna tänka de här tankarna hela vägen ut och sätta det sen då in i en verksamhet. Är ni transparenta? Skulle ni kunna tänka dig hjälpa de andra klubbarna? Hur funkar sånt här?
Det kan man säga att i en bra start vid Brynäs, så en av grundprinciperna, det är ju att det är transparens. Så vill någon ha reda på någonting eller veta någonting, så då lägger vi fram det på bordet. Jag ser Djurgården just nu. Jag ser vad de söker för typ av tjänst. De vill ha en affärsutvecklare med koppling till CSR för att ta Djurgården till nästa nivå. Det är hur häftigt som helst. Frölunda funderar också i de här banorna och gör redan. De är delägare i en cykellopp. Alla klubbar gör, tror jag, rätt mycket saker. Men det jag menar, det är ju att vi kan rikta vår kraft i exakt samma riktning. Och att helt enkelt skapa också arbetsmöten mellan varandra där vi hela tiden utbyter erfarenheter, så att vi inte behöver sitta och skapa hjulet själv, utan att det är 14 då svenska SHL-klubbar som driver och lär sig tillsammans, och det tror jag egentligen alla vill. Hoppas det i alla fall.
Vad står SHL för? 1,6 miljoner miljarder ska jag säga. Det var i fjol, det var 12 dagar. Det kommer snart tuffa upp mot 2 miljarder. Men det är ju, jag har pratat med Jörgen Lindgren och många andra där. Jag tycker inte att SHL står egentligen för någonting. Utan det är blod i tjockande vatten. Alla simmar i sin damm. Man samarbetar egentligen ingenting. Vad känner du? Du som är relativt ny, ett år i den här branschen. Vad står SHL för och vad är viktigt att man gör framöver?
SHL står ju för att det ska vara den ultimata sportupplevelsen. Och nu sitter du och jag här och pratar vid sidan av sporten, och jag tror ju det är precis det SHL behöver bli, betydligt större och viktigare än bara sportupplevelsen. Alltså det kanske är den ultimata partnerupplevelsen, men också det här vi pratar om, att använda den här kraften till att bidra till att Sverige utvecklas. Det tror jag är vad SHL ska bidra till, och den potentialen finns ju. Och det vet jag, vi sitter och diskuterar de här frågorna i SHL nu, och ska SHL, för både klubbarna och SHL behöver öka sina intäkter, och ska SHL öka intäkterna från företagen, så är det ju samhällsengagemanget som är nyckeln. Så är det.
Som öppnar alla dörrar.
Ja.
Och någonstans som jag kan tycka, jag förstår att man är stark i Luleå och det är viktigt att hålla på Luleå i Skellefteå och så vidare, men någonstans måste man också prata att vi jobbar för SHL, inte bara för min lokala förening. Jag måste tänka lite större, att vi är en del av 14 föreningar, tusentals eller miljontals fans blir det på något sätt. Det är fortfarande alldeles för mycket bytänkande i föreningen, tycker jag själv.
Ja, men, ja. Ja, men jag tror kanske att när det gäller SHL också, tror jag, vilket också är, tror jag, en SHL-analys, eller tror jag vet ju, så är det ju att det kanske också har varit lite för mycket pampliga. Att vi vill närma oss fansen, medlemmarna. Vi måste förstå tydligt vilka vi är till för. Vi finns för våra samhällen, vi finns för våra städer och kommuner, och vi finns för medlemmarna och fansen. Utan dem så är vi ingenting.
Komma närmare fansen, och på det sätt ni arbetar med det hela, ni pratar om 5-10 år framåt, och hela Gävle skulle jubla vid en framgång istället för att bara de 40-65 år vita män jublar vid en framgång. Det måste ju vara någonting som man ska ha som ambition för hela SHL.
Ja. Nej, men jag tänker också som vi hela tiden försöker arbeta efter i Gävle också, så här, att kan vi få, hur kan vi göra så att, om vi tänker på oss och Gävle IF, för det är intressant när man pratar runt om i Sverige, så tycker jag inte elitföreningarna i staden samarbetar så mycket. Det finns ju historiska anledningar till det här, för de har ju legat och konkurrera bland annat om sponsorintäkter och kanske publikintäkter, men jag tror egentligen det är tvärtom. Ju bättre samarbete med Gävle IF och nu då GIK och innebandy som har gått upp, och desto bättre blir det för Brynäs och Gävle IF, GIK, men också för kommunen och staden. Och det tror jag är förebilden. Det är häftigt nu i Gaderinken, så har vi ett samarbete med GIF, så när GIF spelar matcher så samarbetar vi kring mat och dryck, och egentligen när någon äter någonting vid en match så tjänar GIF och Brynäs båda på det. Så det tror jag är, det ligger ju GIF med sin nya Gavlevallen, granne med oss. Då kan man ju ställa sig frågan, ska vi ha två kommunikationsavdelningar, två marknadsavdelningar, två olika kamerauppsättningar, eller ja, allt. Jag tror det är häftigt, och det är gratis att tänka en annan lösning. Men jag tror det finns potential att göra saker tillsammans, och då tror jag också, och det har vi bestämt med i från att från 2016 att samverka starkt kring det sociala arbetet också.
Bra.
Och då kan man tänka Brynäs och Gävle IF. Ja, det kan vara en bra kraft som kompletterar och övriga livet i Gävle.
Självklart.
Ja, så det ser jag fram emot att på något sätt få en del av det, häftigt.
Sveriges starkaste samhällskraft. Det är roligt bra alltså. Är du semester snart?
Ja, västkusten.
Västkusten, ja. Frugan.
Ja, och Jonathan.
Lilla Jonathan, ja. Jonathan som har blivit gammal.
10 veckor.
10 veckor.
Ja.
Gud vad häftigt.
Ja, det är fantastiskt.
Och då är det
Varberg. Åsa också, söder om Göteborg. Sara har ju, liksom, jag är ensam barn och hon har 6-7 syskon. Det är så många syskon. Och det är barn och föräldrar, mindre barn och ja, så att, och Sara är musikalartist också, så det är liksom hela deras familj är ett, jag kan ta chans att säga, det är ändå, det är som ett skådespel.
Härligt.
Och så är det hemma hos oss då, så är det Jan, Ingrid och Johan. Men ja, men Jonathan är häftigt, det är liksom. Och då känner man ju också utifrån det här en bra start. Man börjar se honom i det här, vad har barnet för rättigheter?
Ja.
Ah, häftigt. Mäktigt.
Jag tackar så mycket Johan, och kanske vi kan om ett halvår igen, när jag har tagit ett steg, när jag har gått det här första året, när jag har tagit omtag i Brynäs på att, vad ska jag säga, när jag vrider ratten runt, när jag har sålt dräkten igen, eller dräkten, jag har sålt den tomma dräkten igen, jag har försökt vidare på den här, en bra start. Titta liksom hur det går, och sen också liksom vad ni får för gehör i SHL, det är jättehäftigt tycker jag. Men jag har sagt det 1000 gånger att man både ekonomiskt och på alla vis ska få en större berättigande i Sverige, så måste man gå den här vägen. Jag tycker det är skithäftigt. Så är det. Paradigmskiften. Tusen tack.
Detsamma, tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.